Att vara kreativ har alltid varit människans styrka. Men när ett verktyg lanseras som skapar i vårt ställe, det är klart vi reagerar. Kanske skräms. Kommer vi bli lata? Hur går det med mitt jobb? Snön gnistrar vit utanför vårt röda hus. Jag vaknar till att mamma stänger luckan till vespisen i köket. Eller kanske till att pappa byter kanal på radion i hopp om att få in ens lite julmusik. Jag är 9 år gammal och den julaftonsmorgonen hittar jag och min bror Ronny ett stort och namnlöst paket under granen. Pappa säger att han inte har den blekaste aning om vad det är eller till vem. Och mamma, hon låtsas inte heller om någonting. Men hon avslöjar sen till sist att det är en verktygslåda som pappa länge hade önskat sig. På kvällen kommer julgubben, eller julbotchin som vi kallar honom på vår dialekt, och delar ut våra presenter. Vi öppnar dem och till sist finns bara det där mystiska paketet kvar. Pappa låtsas vara överraskad när mamma säger att det är till honom. Men han är inte alls överraskad sen när han har tagit av pappret. Inte för 5 pen, som vi sa på den tiden. Ronny och jag blir däremot desto mer överraskade. För under det glansiga bandet och det där härliga färgglada julklappspappret uppenbarar sig en grå och fyrkantig Commodore 64 med kassettbandspelare. Helt otroligt. Vi har nu alltså fått vår första efterlängtade dator. Den julen, år 1988, öppnades en ny och spännande värld för mig. För det visar sig att jag storgillar tekniken. Att testa hur saker fungerade, men också att försöka fixa saker när de inte fungerade. Teknikintresset höll i sig och 10 år senare gick mitt flyttlass från den lilla byn i Kristinestad till Åbo. Jag skulle studera det som på den tiden kallades informationsbehandling, eller det som idag heter datavetenskap, vid Åbo Akademi. Idag talar man ofta om filterbubblor, om hur vår världsbild formas av de vi följer på nätet och de medier som vi väljer att ta del av. Men nu hade vi ju bubblor också tidigare. Hemma i Österbotten hade jag i första hand läst Kristinestads tidning, Sydösterbotten och Vasabladet. Jag hade sett på SVT och YLE. Och under det där sista gymnasieåret hade Alta Vista låtit mig komma ut och söka på webben. Det var nog också en rätt begränsad bubbla. Och när jag träffade mina studiekompisar i Åbo blev jag varse något som den bubblan inte hade berättat för mig. Som tjej borde jag inte vara intresserad av teknik. För bland alla killarna på plats så var vi bara 2 tjejer. Varför var vi så få? Lite visste jag då vilken roll den upplevelsen skulle spela för mina fortsatta studier och för min karriär. Men redan då under sent 90-tal kom rapporter som visade hur tekniken skulle komma att påverka oss och samhället. Varför fick vi då inte lära oss om det i skolan? På samma sätt som vi lärde oss matematik, historia och språk. Varför lockade ämnet en så snäv grupp människor? Varför ansågs inte en grundläggande förståelse för tekniken, eller det som vi idag kanske lite slentrianmässigt kallar digitalisering, varför ansågs inte det vara allmänbildning? Frågorna var många och för en nyfiken studerande låg dörrarna öppna för att börja söka svar. Och det har jag gjort ända sedan dess, i över 20 år. Idag arbetar jag som biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet med fokus på artificiell intelligens, samhälle och utbildning. Därtill klappar mitt hjärta varmt för att hjälpa barn, unga och allmänheten att veta tillräckligt mycket om den tekniska utvecklingen och alla dess möjligheter och risker. Och det gör jag inte för att jag skulle vara teknikentusiast, utan för att jag tycker att alla har rätt att kunna använda tekniken ansvarsfullt, fatta medvetna beslut och delta aktivt i ett samhälle där det digitala och det artificiella flätas allt närmare samman med den fysiska världen. Jag heter Linda Mannila och idag är jag din sommarpratare. Jag kommer att prata om det jag jobbar med till vardags, om artificiell intelligens, om möjligheter, hot och om hur tekniken redan idag påverkar vår vardag. Vem är den där Al egentligen? Den frågan fick jag för ett tag sedan efter att mina inlägg på sociala medier tydligen i allt högre utsträckning hade börjat handla om AI på ett eller annat sätt. Och frågan var faktiskt uppriktig. Det är mycket prat om AI, men mycket mindre om vad det egentligen handlar om. Vad innebär det? Om vi bildgooglar AI visar sökresultatet upp en rad bilder på robotar och blåa hjärnor. Och visst, Robotar innehåller en hel del AI-teknik, men AI är mycket mer än så. AI står för artificiell intelligens och det är i grund och botten olika typer av datorprogram. Traditionella datorprogram kan hjälpa oss i situationer där vi på förhand vet vad problemet är. Vilka situationer som kan uppstå och vilken typ av information eller data som vi behöver hantera. Men vad händer när vi står inför ett problem där vi inte riktigt vet vad vi behöver? Vi kanske vill analysera röntgenbilder utan att veta exakt vad vi letar efter. Eller kanske försöka förutspå jordbävningar utgående från olika mätdata som är så komplexa att vi människor inte enkelt kan tyda dem. Och om vi skulle vilja göra ett datorprogram till en självkörande bil kan vi inte exakt veta vilka situationer som kan uppstå. Det är här AI kommer in i bilden. AI-lösningar kan identifiera mönster, förutspå eller fatta beslut i helt nya situationer på basis av tidigare data och den nuvarande kontexten, vad som gäller för stunden. Även om en läkare har jobbat i 40 år och sett tusentals röntgenbilder av patienter är det en droppe i havet jämfört med alla de röntgenbilder en AI-lösning kan ha tränats på. Att träna upp program på existerande data är ett exempel på det som vi kallar maskininlärning och det ligger till grund för många AI-lösningar idag. Ju mer data, desto bättre kan programmet förutspå resultatet i en helt ny situation. Det är lite som när vi lär oss. Ju mer erfarenhet vi har inom ett område, desto bättre kan vi hantera de problem vi möter. Eller som när jag försökte lära mina barn känna igen en lampa och gick omkring och pekade på alla lampor jag såg samtidigt som jag sa lampa. Men det här kräver förstås också att exemplen är bra. Om någon i min barns närhet samtidigt hade gått runt och pekat på bilar och sagt lampa, hade det förstås varit mycket svårare för barnen att lära sig vad en lampa är. Och samma sak gäller också för maskininlärning. För att få bra, fördomsfria, tillförlitliga och representativa resultat behöver träningsdata också vara det. Tränar vi AI-system med sexistiska, rasistiska, felaktiga eller fördomsfulla data kommer de här skevheterna att reflekteras i resultatet. Skräp in, skräp ut, som man brukar säga. AI är inget nytt påhitt. Redan på 50-talet började vi människor visionera om smarta maskiner som skulle hjälpa oss med olika typer av uppgifter. Och under åren har förhoppningarna och förväntningarna kommit och gått. Från att vara skyhöga till att nästan begravas helt. Idag möjliggörs utvecklingen av tre huvudsakliga faktorer. Vi har kraftfulla datorer, avancerade program som också kan utföra avancerade beräkningar och vi har tillgång till stora mängder data. Och det gör också att vi har haft AI-lösningar i vår vardag under en lång tid. Tänk till exempel på ansiktsigenkänning på telefonen, röstigenkänning i navigatorn, översättningstjänster, kameraeffekter och filter, rekommendationer på streamingtjänster för musik och film och algoritmer som styr våra flöden på sociala medier. Allt det är exempel på där AI har byggts in i tjänster vi är vana att använda utan att vi är särskilt, om ens alls, medvetna om att det faktiskt är AI. Men efter att ChatGPT lanserades i november 2022 exploderade diskussionen kring AI. I media, kafferummen och också hemma runt matbordet. För mig ens blev AI mer konkret. Om just du har lyckats undgå att höra eller läsa om ChatGPT så handlar det alltså om en chatbot som man kan ställa allehanda frågor och få, i alla fall till synes, bra och rimliga svar. Vi frågar, chatboten svarar. Och sedan november 2022 har en hel uppsjö med liknande tjänster lanserats. Det här kallas för generativ AI. Alltså AI-lösningar som kan skapa någonting nytt, till exempel i form av text, bilder, ljud och video. Den stora skillnaden jämfört med tidigare AI-lösningar är att generativ AI kommer nära det som vi har sett som unikt mänskligt. Att skapa och vara kreativ, det har ju varit vår styrka, något som vi alltid tänkt kommer vara vår fördel. Och plötsligt lanseras verktyg där tekniken kan göra just det. Det är klart vi reagerar, diskuterar, förbryllas och kanske till och med skräms. Kommer vi bli lata? Vad ska vi göra framöver? Hur går det med mitt jobb? Svåra frågor. Kanske ChatGPT har ett bra svar.
Med generativ AI i bilden kan vi förvänta oss att vissa arbetsuppgifter blir automatiserade, vilket ger oss mer tid att ägna oss åt mer komplexa och kreativa uppgifter. Detta innebär inte att vi blir lata, utan snarare att vårt arbete kan skifta mot områden där mänsklig förmåga att tänka kritiskt, lösa problem och vara kreativ är viktiga. Det finns en risk att vissa kan bli mindre aktiva om maskiner tar över många av de uppgifter vi tidigare gjorde själva. Men det kan också uppmuntra oss att engagera oss i mer meningsfulla och stimulerande aktiviteter som kräver mänsklig insikt och kreativitet. Det är viktigt att hitta balansen och att fortsätta utveckla nya färdigheter som kompletterar vad AI kan göra.
För mig har den här typen av tjänster kommit att bli en kollega som finns tillgänglig 24/7. Tjänsterna ger respons på mina texter, hjälper mig med rubrikförslag och skapar bilder till mina presentationer. De hjälper mig översätta, formulera om texter och komma på idéer för mina presentationer. Innebär det då att jag är lat? Nja, jag skulle nog säga tvärtom. Tjänsterna hjälper mig göra sånt jag själv skulle kunna göra, men som jag nu sparar tid på att inte behöva göra. Och istället kan jag fokusera på andra, för mig mer givande uppgifter. Som att till exempel läsa artiklar, lyssna på en podcast, eller prata med kollegor eller träffa studerande. Kanske ta en promenad för att nolla hjärnan eller ett träningspass i gymmet. Sätta mig vid pianot eller sjunga en sång. Att fylla tiden med annat är absolut inget problem. På ett sätt hjälper AI-lösningarna mig också att höja den egna ribban. Fast det är klart, jag skulle lika väl också kunna använda dem för att komma över där ribban är som lägst. Precis som ChatGPT påpekade, är det upp till oss att lära oss dra nytta av verktygen och veta när det är relevant att använda dem och när vi inte borde göra det. Samtidigt måste jag erkänna att jag börjar bli lite trött på alla AI-genererade bilder som fyller mina flöden. Och kanske är det just det som kommer att ske. När allt mer blir digitalt, artificiellt eller automatiserat börjar vi vilja ha det mänskliga. Medan många idag ondgör sig över särskrivningar, svengelska formuleringar och fel i nyhetsingresser, kanske det är just det vi vill ha framöver. Inte det finslipade och på ytan perfekta, utan det mänskliga hantverket som ofta innebär att ytan inte alls är lika polerad, att det kan finnas fel. Samtidigt ökar också värdet av det mellanmänskliga, av att våra möten håller hög kvalitet då när vi faktiskt möts. Varför skulle jag sätta min tid på att tala med en sur, bitter eller arg medmänniska om jag lika gärna och snabbare kan köta samma ärende med hjälp av en maskin? Jag heter Linda Mannila, biträdande professor med fokus på artificiell intelligens i samhället vid Helsingfors universitet och just idag din sommarpratare. Ända sedan tidernas början har vi människor skapat verktyg för att underlätta livet. Från elden och yxan till GPS och internet. Men varje tekniskt framsteg har förstås också fört med sig potentialen för missbruk. Och som samhälle och individer har vi alltid ställt sig inför frågan om när och hur vi ska använda den nya tekniken. Elden kan värma, men också förstöra våra hem. Yxan kan klyva vår ved, men också döda. GPS, som ursprungligen utvecklades för militära ändamål, hjälper oss idag att navigera i vardagen. Detsamma gäller AI-lösningarna. Ansiktsigenkänning autentiserar oss i olika tjänster, men kan också användas för massövervakning. Drönare kan leverera mediciner till avlägsna områden, men kan också utrustas med vapen. Och rekryteringsverktyg kan effektivisera urvalsprocessen, men samtidigt också diskriminera baserat på till exempel bristfälliga eller skeva data. Generativ AI ger oss nya kreativa möjligheter och stöd, men kan också användas för till exempel bedrägerier, hatbrott, påverkanskampanjer och massspridning av desinformation. Förutom text och bilder är det idag relativt enkelt att skapa ljud och film utgående från en persons röst och videomaterial. Och även om man då kanske i första hand ser riskerna med den här utvecklingen, finns det också många möjligheter. För egen del skulle jag till exempel kunna generera undervisningsfilmer utgående från en textbeskrivning som får det att se ut som om jag står och föreläser i egen hög person. Vill jag sedan göra en ändring i filmen behöver jag inte spela in den igen, utan det räcker med att jag gör ändringar i textbeskrivningen och genererar filmen igen. Inte gratis, men möjligt. Och samtidigt kan jag passa på att göra filmerna på två, 3 eller varför inte 10 språk, om det så behövs.
Hola a todos y bienvenidos a esta conferencia. Hoy hablaré de mi programa de radio sobre inteligencia artificial. Empecemos.
Jag studerar visserligen spanska, men talar det absolut inte flytande än. Så där fick jag hjälp av en AI-lösning. Jag pratade engelska och fick ut samma innehåll på spanska. Just den här tjänsten kan inte ännu generera svensktal på motsvarande sätt, men det ska bli spännande att höra hur tjänsterna får mig att låta på svenska. Vem vet, kanske lyckas de få till en ännu bättre svenska än jag själv gör. För några år sedan blev det stora diskussioner på Twitter, det som idag kallas X, då Google anklagades för sexism på grund av Google Translates översättningar. För man ansåg att de bekräftade och förstärkte stereotypa föreställningar. Till exempel översattes han on toimitusjohtaja till han är verkställande direktör, medan han on sairaanhoitaja blev hon är sjuksköterska. Liknande fall ser vi nu genereras av AI-verktyg där företagsledare och läkare ofta avbildas som vita män, medan vårdpersonal och jazzmusiker framställs enligt stereotypier kring kön och etnicitet. Och då är det ju lätt att skylla på tekniken. Men den är i sig varken god eller ond. Tekniken är i grunden nog neutral, för det är ju bara teknik, kretskort, kablar och andra komponenter. Det är den mänskliga etiken, våra val och värderingar, som avgör hur väl tekniken motsvarar de krav vi ställer i relation till tillförlitlighet, rättvisa, ansvar, öppenhet och säkerhet. Så då verkställande direktörer avbildas som män och vårdpersonal som kvinnor, är det en reflektion av vårt samhälle. Skräp in, skräp ut. Men vi kan kalibrera om tekniken då något går fel eller när vi inte är nöjda med resultaten. Vi kan träna lösningarna med andra, nya data, eller uppdatera algoritmerna. Men det blir inte heller alltid rätt. I våras ertappades Googles generativa AI-lösning Gemini med att ge oväntade bildresultat. Eller vad säger du om mörkhyade vikingar, indiska påvar och asiatiska nazisoldater under andra världskriget? Strävan efter att presentera en så fördomsfri bild som möjligt resulterade istället i en förvrängd beskrivning av historien. Tekniken har ingen moralisk kompass, men det har vi människor som beställer, designar, utvecklar och använder de tekniska lösningarna. Men då är problemet att vår moraliska kompass inte alltid är så välkalibrerad som vi kunde önska. Beslutsfattare och individer gör inte alltid det som är rätt. Vi sprider ibland lögner, halvsanningar och desinformation. Vi uttalar oss rasistiskt, sexistiskt eller på andra sätt diskriminerande. Och ibland drar vi hemåt istället för att fatta objektiva beslut. Och vissa roffar åt sig allt mer makt medan andra utnyttjas. Ingenjörer och andra som utvecklar de tekniska lösningarna har förstås ett stort ansvar. Men vi kan inte överlåta alla beslut kring en teknik som formar vårt samhälle till en relativt liten grupp människor. Tvärtom behövs tvärvetenskapligt samarbete och dialog för att utveckla etiskt hållbar och tillförlitlig AI. Och det har varit temat för många forskargrupper och organisationer i flera år. Till exempel publicerade EU riktlinjer för tillförlitlig AI redan år 2019 och i våras klubbades den EU-gemensamma AI-förordningen igenom. Samtidigt bär vi också alla ett ansvar i egenskap av användare. På samma sätt som vi väljer när och hur vi ska använda hammaren, yxan och elden behöver vi göra etiska överväganden kring vilka AI-lösningar vi väljer att använda, när och hur. Alla beslut kommer knappast att vara lätta att göra. Många etiska dilemman väntar bakom hörnet. En av styrkorna med AI är att de lösningarna kan se samband och mönster som det mänskliga ögat inte kan uppfatta. Säg till exempel att en röntgenläkare har kommit fram till en diagnos, men bestämmer sig för att dubbelkolla med en AI-assistent som kan analysera bilden i ljuset av massiva mängder data från hela världen. Om de föreslagna diagnoserna och behandlingarna stämmer överens har läkaren fått den egna analysen bekräftad. Men tänk om de går isär. Vad ska läkaren göra då? Då kommer vi igen tillbaka till vikten av det mänskliga. Ser läkaren något som inte framträder endast i röntgenbilderna eller i andra data som AI-lösningen har tillgång till? Vad anser en kollega? Det här är något jag själv också tänker mycket på inom till exempel utbildningen. Vi kommer säkert få stor hjälp av AI för att individualisera det material och de uppgifter elever och studerande får ta del av och för att bedöma uppgifter och provsvar. Men samtidigt finns det ju så mycket annat att beakta än bara mätbara data då vi har att göra med människor. En elev kanske hade jobbigt hemma. En studerande kanske just blivit lämnad av sin flickvän. Och den återkommande migränen kanske igen har satt käppar i hjulet för provläsningen. Vi kan få stor och ovärderlig hjälp av AI-lösningarna. Men vi varken kan eller ska avlasta allt vårt beslutsfattande på dem. Det mänskliga behövs. Kanske mer än någonsin tidigare. Har du en robotgräsklippare som åker omkring ute på gården? Eller kanske en robotdammsugare som jagar dammråttor i knutarna? Vad heter den? Nu kan jag ju inte höra era svar, men jag slår vad om att de flesta av er som har en robotgräsklippare eller en dammsugare har gett den ett namn. Kanske heter den Robbe, Sigge eller Greta. Vår första robotgräsklippare hette Gusten, men i somras blev han ersatt av Sixten. Och det är helt vanligt att ge robotdammsugare smarta högtalare och ja, robotgräsklippare namn. Men samtidigt pratar vi också om dem som om de utförde mänskliga handlingar. Datorn tänker, chatbotten förstår och robotgräsklipparen ser. Att ge teknik mänskliga egenskaper kan få den att kännas mindre skrämmande, obegriplig och avskärmad. Men det här förmänskligandet, eller antropomorfismen som man också kallar det, kan få negativa effekter. För när vi tillskriver AI och annan teknologi mänskliga egenskaper kan vi få för oss att systemen tänker, känner och fattar beslut ungefär på samma sätt som vi gör. Och den typen av orealistiska förväntningar kan leda till både missförstånd och besvikelser. Vi är 4 personer runt middagsbordet i vår familj, men ibland bjuder vi in en femte part i våra diskussioner. Hej Google, hur mycket är en mexikansk peso i euro? Hej Google, vilket är det egentligen det farligaste djuret i Nya Zeeland? Hej Google, varifrån kommer namnet kalakukko? Vår digitala assistent väntar tålmodigt på våra frågor och gör sitt bästa för att hjälpa oss då det behövs. Ibland lyckas det riktigt bra. Ibland lyckas det mindre bra. Ibland svarar Google-assistenten rätt på första försöket, medan det andra gånger krävs fler frågor ställda på olika sätt för att den ska fatta vad vi egentligen vill veta. Fortsättningsvis fixar den också engelskan bäst, medan svenskan och framförallt finlandssvenskan kan ställa till med problem. Men oberoende så är det onödigt att bli arg på Siri, på Google-assistenten eller Alexa om den inte kan tolka vad vi vill att den ska göra. Tekniken försöker avkoda vår röst och tolka budskapets innebörd för att kunna utföra det som vi har bett den om. Men den kan inte förstå oss på samma sätt som någon som sitter bredvid oss gör. Att tro att lösningarna är mer intelligenta än de är kan också ge oss en falsk känsla av trygghet och tillit. Och kanske till och med göra att vi lägger för mycket ansvar på AI-system utan att vi riktigt tänker efter. Att vi helt överlåter gräsklippningen till Robbe, det leder knappast till några allvarliga problem. Men i andra sammanhang kan en alltför hög tilltro få katastrofala följder. Tänk till exempel om en chatbot ger olämpliga råd till en person som redan på förhand mår dåligt. Det kan också skapa förvirring om vem som egentligen är ansvarig när något går snett. Är det Robbes fel om den skadar en igelkott? Om vi får ett felaktigt beslut på en ansökan, ska vi då skylla på det automatiska systemet, dess utvecklare eller kanske på handläggaren? Om en självkörande bil är delaktig i en olycka, är det bilens fel, ägarens fel eller ligger ansvaret hos de som byggt eller programmerat bilen? Om vi tänker att systemen drivs av egna mål eller intentioner istället för att bara utföra de instruktioner de blivit programmerade att följa, kan vi få för oss att de är mer självständiga än vad de egentligen är. Visst kan vi säga att Robbe ser, men samtidigt behöver vi vara medvetna om vad det egentligen innebär. För Robbe har inga ögon. Den har sensorer som känner av om det finns något hinder i färdriktningen. Så nästa gång Robbe missar en fläck, eller Siri missförstår din fråga, kom ihåg att systemen inte har egna tankar eller känslor. De gör sitt baserat på de instruktioner och data de har fått. Vi människor har däremot förmågan att känna, tänka och drömma. Och det är vårt mänskliga privilegium och ansvar att använda den friheten väl. Långt bortom de uppgifter som vi kan delegera till våra mekaniska hjälpredor. Ibland får jag känslan av att jag går omkring med en AI-stämpel i pannan. Men mina dagar fylls också med så mycket annat än jobb och AI. Musik och träning är viktiga delar i mitt liv. Sen ett drygt år tillbaka sjunger jag i kör igen. Och man hittar mig ofta i hemmagymmet, på långpromenader eller en taekwondo-träning. Jag är en riktig spelnörd. Spelar gärna allt från kort och brädspel till escape room och datorspel. Spelandet ger mig så mycket. Allt från skoj, hjärngymnastik och koncentration till samarbete, familjetid och problemlösning. Att spela datorspel är något som ofta delar åsikterna. Men tanken på att jag borde sluta spela bara för att jag har blivit vuxen känns oerhört främmande. Varför skulle jag sluta med något som jag har gjort och tyckt om att göra hela livet bara för att jag har kommit in i en viss ålder? Kanske är det också därför som jag har ett särskilt engagemang för barn och unga i relation till teknik. Speciellt då för flickor som kanske med större sannolikhet får höra att de inte borde hålla på med teknik. Något jag själv besparades ute på den österbottniska landsbygden på 90-talet. Man brukar säga, if you can't see it, you can't be it. Det vill säga att det är svårt att se sig själv i en roll där man inte har sett någon som ser ut som en själv eller som man identifierar sig med. Förebilder och exempel är viktiga och jag hoppas att jag kan dra mitt strå till stacken på den punkten. Att vara förälder har också fått mig att engagera mig i barn och unga i allmänhet. Att vara ung idag är något helt annat än då jag själv var det. Ungdomarna tyngs av ökande prestationskrav samtidigt som nyhetsflödena fylls med stora och svårlösta kriser. Och sociala medier visar konstant upp bilder på det perfekta men också ouppnåeliga livet. Och allt mer avancerade filter påminner oss om att vi alltid kan se lite bättre ut. Att vi inte räcker till som vi är. Alla pratar om hur snabbt världen förändras. Förändringsbenägenhet, det ses som en styrka i vilken organisation som helst. Men paradoxalt nog förväntas de unga samtidigt fatta stora beslut i ett allt tidigare skede. Det är bråttom att välja studieinriktning. Bråttom att veta vad man vill bli. Bråttom att bli klar. Allra helst så att allt går mer eller mindre rätlinjigt utan avvikelser eller några som helst hinder eller problem på vägen. Men hur väl passar det då ihop med en tid där AI-utvecklingen och annan teknik sätter allt större fokus på de mänskliga egenskaperna? Empati, kreativitet, medmänsklighet och nyfikenhet. Vi kan inte gå en snabb kurs i att vara människa. Det tar och det måste få ta tid. Samtidigt poängterar samhället vikten av att våga prova, göra misstag, prova igen. Det behövs för att vi ska kunna lyckas och för att kunna lära oss. Fail fast, som man pratar om i affärsvärlden. Men då är ju frågan om det finns utrymme och plats för misstag i de ungas liv. Hur ska de våga chansa? Om det känns som om hela livet, hela framtiden, hänger på de beslut som de fattar. Och samtidigt får de unga ofta höra hur dåliga de är. Hur de gör fel saker. Och så har det förstås alltid varit. Vuxna tycker till om den yngre generationen och allt det som den inte kan. Men då glömmer vi ju bort att dagens unga faktiskt kan sånt som tidigare till och med var omöjligt. Och då undrar jag om det är rimligt att vi också kräver att de ska kunna och göra precis allt vi kunde i deras ålder. På exakt samma nivå. Varje generation har sina styrkor och sina svagheter. Vår roll som vuxna är väl att hjälpa nästa generation hitta framtidstro och mening. Inte att peka ut deras fel och brister. Att göra ett sommarprat om AI är en utmaning. Utvecklingen är ju så snabb, så vilka exempel kommer ännu vara aktuella då sommarpratet sänds? Samtidigt som AI-utvecklingen går framåt sker också en förskjutning i vad som anses vara AI. När schackvärldsmästaren Kasparov förlorade mot IBMs Deep Blue i slutet av 90-talet skakades världen. Schack hade ju länge sett som ett av de högsta proven på mänsklig intelligens och nu lyckades en maskin slå den absolut bästa spelaren. Men rätt snart började man betrakta vinsten som en teknisk prestation. Att kunna hantera stora mängder data och förutspå vilka drag som kommer ge bästa resultat, istället för ett tecken på intelligens i mänsklig bemärkelse. Och idag finns det ju en mängd datorschackprogram som kan spela på en nivå som går att jämföra med eller till och med överträffar Deep Blue. Helt vanliga schackspel. Inte något som vi ser som exempel på avancerad AI. Det här är ett exempel på det som man brukar kalla AI-effekten. När AI-teknik först lyckas med en uppgift, som att spela schack, eller kanske tolka naturligt språk, ses det som en stor bedrift. Men när den typen av lösningar blir mer utbredda och bättre förstådda, börjar vi klassificera dem som mindre intelligenta eller innovativa. Vi börjar ta dem för givet. Det är som om målstolpen för vad som utgör AI flyttas framåt i takt med att teknikerna utvecklas och funktionalitet som en gång var banbrytande börjar ses som standard. Vi har en tendens att ständigt höja ribban för vad som anses vara ett tecken på intelligens när det gäller maskiner och datorer. Jag har i mitt sommarprat pratat om både möjligheter och risker med teknikutvecklingen. Och under det senaste året har vi hört röster höjas om att AI-utvecklingen går för snabbt, att den borde pausas. Samtidigt som andra anser att vi behöver investera mer i utvecklingen för att vi ska kunna dra nytta av den i att lösa stora samhällsproblem. Att pausa teknikutvecklingen, det kanske låter möjligt på papper. Men ingen vet hur det kunde gå till i praktiken. Hur skulle vi lyckas få alla, globalt, att komma överens om att trycka på pausknappen samtidigt? Och även om det finns en hel del utmaningar i relation till det vi ser som AI idag, kan vi inte låta rädslan för riskerna hindra oss från att dra nytta av möjligheterna eller att vara med och påverka. För AI ger oss en mängd möjligheter inom olika områden, allt från utbildning och medicin till administration och hållbar utveckling. Vi får tillgång till nya verktyg som kan hjälpa oss fatta beslut, uttrycka oss och spara tid. Men samtidigt är det viktigt att vi kommer ihåg att vi inte ska outsourca vårt tänkande, utan att vi faktiskt funderar på mål och syfte. Oberoende av om vi gör det som individ och privatperson eller om vi gör det som organisation. När är det rimligt, relevant och klokt att använda en AI-lösning? Till exempel för att generera text eller för att automatisera en beslutsfattande process. När är det bättre att vi själva håller tyglarna helt i våra egna händer? Vilka etiska frågor behöver vi fundera på? Det är en balansgång. Där jag själv brukar ha som motto att vara kritiskt nyfiken. Och när vi väljer att använda AI är det viktigt att komma ihåg att vi människor behövs för att validera resultatet och ta in eventuella övriga faktorer som AI-verktyget inte kunde känna till. År 2019 skrev jag en rapport om AI och svenskan i Finland för tankesmedjan Magma. Och det var ett av de stora orosmomenten hur vi skulle få till tillräckligt bra stöd för svenskan i alla de AI-tjänster som utvecklas. Nu, 5 år senare, fungerar en stor del av de generativa AI-verktygen även på svenska. Men samtidigt är det såklart också viktigt att komma ihåg att språket, det är mer än bara ord och grammatik. Till exempel har ju finlandssvenskan och våra olika dialekter en kulturbärande roll. Och de här varianterna klarar teknikjättarnas lösningar inte av. För det behövs mer lokala insatser. När Kasparov förlorade mot Deep Blue trodde alla att intresset för att spela schack var över. Men det visade sig bli helt tvärtom. Möjligheten att träna mot allt bättre datorer gjorde istället att intresset ökade. Samtidigt insåg man också att maskinen visserligen vinner över människan i schack, men att den allra bästa spelaren är hybridvarianten. Människa och maskin tillsammans. Vi har inget att vinna på att försöka konkurrera med maskinen i sånt som den är bra på. Istället ska vi dra nytta av de fördelar den kan ge och höja våra egna kvaliteter. På finska pratar man ibland om tekoäly som tukiäly, ett ord vi saknar på svenska. Men tanken är alltså att vi bör se AI som ett stöd, ett komplement, inte en ersättare. Vad kan vi då göra? Jag funderar länge på vad som kan vara bra och också hållbara tips då det här avsnittet sänds och jag landade då i 3 stycken. För det första, tänk inte att AI inte berör dig utan läs nyheter om AI i media, lyssna på podcastar, var nyfiken, lär dig mer. För det andra, testa. Om du inte ännu har testat något av de nya generativa AI-verktygen, gör det. Det är först då som du förstår vad det handlar om och vilken nytta just du kunde ha av dem. Be den om förslag på växter som passar jordmånen och mängden sol i din trädgård. Ladda upp en bild på en söndrig pryl som du behöver fixa men inte riktigt vet hur. Eller be om förslag på en trerättersmeny utgående ifrån de ingredienser och eventuella allergier du behöver beakta. Och för det sista, om du vill lära dig ännu mer så finns det många kurser man kan gå. Som ett exempel så vill jag nämna Elements of AI vid Helsingfors universitet. En svensk onlinekurs som inte kräver några förkunskaper och ger dig mer insyn i hur AI fungerar och vad vi kan förvänta oss av en AI-lösning. Slutligen vill jag ännu också säga några ord om de stora hotbilderna som ibland målas upp i diskussionen kring AI, som till och med kan få rejält dystopiska undertoner. Borde vi börja preppa för dagen när AI kommer ta över? Borde vi vara oroliga för att AI som teknik kommer bli vår undergång? Det finns såklart ingen kristallkula, men jag tror på mänsklighetens förmåga att navigera genom utmaningar. Att vi lyckas enas kring de där riktigt stora frågorna då när det verkligen gäller. För mänskligheten har, trots allt, överlevt 100% av alla de svåraste dagarna hittills. Med det vill jag, Linda Mannila, tacka för att jag har fått vara din sommarpratare idag. Och jag hoppas att du får en underbart vacker fortsättning på den här härliga årstiden.
Dagens sommarpratare var Linda Mannila, redaktör Tommy Wallin, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.